Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris veckoliga försök att sammanfatta det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna. Jag heter Viktor Munkhammar, med mig har jag Agneta Jönsson. Hej Agneta.
Hej Viktor.
Hej. Det händer saker även i augusti på marknaderna.
Det gör det.
Ja, du ska få prata om en galen marknad. Jag ska prata om lite saker som har hänt på min front, alltså makrosidan av bordet här i veckan. Vi har fått lite inflation för Sverige, vi har fått en uppdatering från KI. Och så fick vi idag på morgonen, jag ska säga att det är fredag när vi pratar om detta, lite BNP-utfall från grannländer. Men jag tror vi börjar med den galna marknaden, va? Det är väl roligast.
Det är kul för dem som har varit med på det här. Vi har ju haft en fantastisk utveckling selektivt på börsen. Det som du har sett är ju till exempel Nasdaq, det som består mest av teknologi och biotechbolag, den typen av bolag, upp 22% i år och dubbelt så mycket sen botten får man väl säga. Medan vi mer mognare marknader och index som Stockholmsbörsen är upp 3% och Nasdaq standard på 500 är upp 4%. Ja. Och det som händer i det här, det är ju att värderingarna går ju upp. Tittar man på P/E-talet på hela Nasdaq så är värderingen på årets förväntade vinster 39 nu. Så sent som vid årsskiftet så var det typ 27. Så att det som har hänt är ju att aktierna har sprungit långt före vad vinsterna har. Och det är ju också i de här indexen är det ju beroende på vilka bolag det är. På Nasdaq fick det faktiskt 1843 bolag och utav dem så är det 724 som är på plus i år och 120 stycken som mer än har dubblat sina börsvärden. Och många utav de här små biotechbolag. Vet du vilket som är det absolut bästa bolaget i år?
Nej.
Nej, berätta. Det kan jag tala om för dig att det är ett bolag som heter Novavax som är ett av de här fyra som har fått pengar ut av amerikanska staten för att ta fram covid-19-vaccin. Och de har typ gått upp 4000%.
En annan sån där sak, det där Kodak som vi var för några veckor sedan. Alltså gamla, hedliga filmtillverkaren Kodak som väl stack, vad var det? 700% eller någonting för att de skulle få ett lån av amerikanska staten eller något liknande.
Ja, och bli skola om sig till läkemedelsbolag helt enkelt och börja tillverka kopior i generika mediciner.
Ja, se där. Ja.
Så att det står ett stort exempel. Utav de här bolagen så har du då Tesla. De hamnar på plats 36 typ och har gått upp drygt 250%. Och är Tesla ett så mycket bättre bolag nu än vad det var i början av året? Den frågan kan man ju diskutera, det kanske lite för långt för att ta i den här podden. Men där har du liksom värderingen, de handlas 175 gånger vad de väntas dra in i pengar i vinst i år och 100 gånger förväntade vinster nästa år. Det säger sig själv att det finns en del sårbarhet i de här förväntningarna.
Ja, och det allra konstigaste med Tesla måste väl vara att den här splitten de gjorde i veckan, alltså där en gammal aktie blir fem nya, fick bolaget att dra 13% samma dag. Fast en split ju inte förändrar någonting, det är ju bara en räkneenhet så att säga. Det säger väl något om något.
Ja, och igår gick de 4% till, så nästan 20% för att en aktie ska bli 5. Så att det finns en liten grej finns i det här. Om man tittar på gamla undersökningar så visar det sig att en split ofta tenderar att förstärka den trend som redan är, så att säga. Så är ett bolag på väg ner så faller de ner när det blir splittat och tvärtom. Och med tanke då på att de redan är upp 250% så okej. Då funkar ju den teorin. Men det är ju inget sunt förnuft i det, och det är inget liksom fundamenta bakom, utan det är den här masspsykologin, får man väl säga också.
Ja. Ja.
Och då är det ju många som... Jag som har varit med ett tag var ju med också vid millennieskiftet, och det var ju lite samma resonemang då. Det här, om du kommer ihåg, med den nya ekonomin, strunta i värderingar, man tittar bara på bolag relativt varandra. Det spelar liksom ingen roll, du kan värdera en konsult på en internetbolag till 10 miljoner. Så det känns lite att de här tankegångarna är tillbaka igen, får man väl säga.
Ja, ja. Ja, det är väl som vi har varit inne på den här podden många gånger, är det väl mycket ränteutsikterna kanske som spelar roll också. Även om det är någonting som borde handla om hela börsen snarare än individuella bolag eller delar av index.
Ja, och det gör du också. Du var ju inne på det här nu med inflationen och det är ju en nyckel till det här om räntorna ska fortsätta vara låga under en längre tid.
Ja, ska jag riva av lite makrogrejer då, det som sticker ut i veckan nu när du spelar in det så bra. Just inflationsutfall fick vi här från Sverige, och den var högre än väntat även i juli. I juni var det en rejäl överraskning. 0,5% var den underliggande inflationen, och det var mer än vad både marknadsproffsen och Riksbanken hade trott. Och exklusive energi var den faktiskt 1,5%, vilket jag tror var en stor lättnad för Riksbanken. Och nu ska man väl säga att de här månadsutfallen, om man alltid ska ta dem med en nypa salt, så är det väl en hel skål salt just det här året. Det hoppar och far en hel del, och det är en hel del konstiga effekter också. Exempelvis så stack hyrbilspriserna med 68% i årstakt, och åt andra hållet gick charterpriser. Det har inte registrerat såna priser för charter alls på 3 månader. Gjorde comeback nu i KPI då med en nedgång på drygt 10% i årstakt. Så det är en del märkliga corona-effekter vi ser. Men lite lättnad i alla fall för Riksbanken att den var högre än väntat, även om man vill få säga att 0,5%, ja, det är ju dels en bra bit från inflationsmålet, och det är ju inte någon hög prisökningstakt. Men ändå lite bättre. Men jag tror att vi, dels får vi nog vänta till framåt hösten innan man kan liksom börja se några mera pålitliga tendenser i de här månadsutfallen. Och dessutom så är det motvind för inflationen, inte minst i form av kronans förstärkning här från årsskiftet. Kronan är faktiskt starkare än den har varit sedan början av 2018. Starkare än den har varit på 2,5 år. Och förstås arbetsmarknaden, som ju tyvärr ser dyster ut. Jag tror, om vi ska koppla det till det vi pratade om tidigare här, så kommer det inte finnas några särskilda anledningar för varken Riksbanken eller några andra centralbanker att höja några räntor på ett bra tag?
Nej, och det är ju en jätteviktig bit. Vi har ju sett just nu det här nu att analytikerna börjar ta in lite mer, så att säga, att räntorna kommer vara lägre för lång tid framöver. Och då kanske du kan höja P-talen istället för, som vår kollega Henrik Mittler varit inne, att istället för att ha ett verkstadsbolag på P20 så kanske du ska ha det på 25. Så den typen av glidningar kommer säkert att komma lite mer här nu på framöver, när man liksom diskonterar att det här kommer att vara lågt lite längre. För det är väl som du säger, att arbetslösheten är väl väldigt viktigt i det här, för att räkna med några stora lönehöjningar och sådant när arbetslösheten stiger och industrin är jätteosäkra här hur det ska gå med utvecklingen framöver på grund av corona och alltihopa det här.
Ja, nej, det tror jag inte. Det är ju tänkt att avtalsrörelsen som ju skulle ägt rum i våras ska starta här nu under hösten. Och man kan väl tänka sig lite olika varianter där. En är ju faktiskt att det skjuts upp ännu en gång just för att läget är så osäkert. En annan är att det skulle kunna bli ett kort avtal. Det normala är ju 3-åriga, men att man kan köra ett 1-årigt avtal. Det har hänt historiskt. Så att vi får se, men att det skulle bli några löneökningar i linje med dem kanske 3,5-4% som skulle behövas för att i längden ge en inflationstakt på 2%, det tror jag inte är aktuellt. Snarare att det skulle landa kring någonstans strax under 2 kanske, är nog mer troligt.
Ja, då får det vara andra priser som går upp här.
Ja, där har ju den importerade inflationen hjälpt till länge via en svagare växelkurs. Men som sagt, nu har ju kronan stärkts här. I veckan faktiskt har den inte hänt så mycket. Men om man tittar sen ja, inte minst sen mars då, när det var som allra oroligast, så har den gått väldigt mycket starkare. Men även sen årsskiftet, och som sagt starkare än den har varit på 2,5 år.
Det är också lite ovanligt, för normalt brukar ju kronan vara svag när det är de här kriserna, när börserna faller och det är oroligt i världsekonomin och sådär.
Ja, det var ju den omedelbara reaktionen då i mars där. Men sen så, dels så är det ju så att Sverige är ju inte längre ett lågränteland i det relativt spel som pågår. Nu är det ju, det är samling kring nollan som gäller, så att Sverige sticker inte ut på det viset. Riksbanken är inte heller riktigt lika aktiv med balansräkningen som en del andra. Och dessutom så finns det de såna här så kallade fundamentala faktorer som hur statsfinanserna ser ut och så där, som talar för Sverige i det här. Så att, ja, det är alltid väldigt svårt att gissa vart valutor ska ta vägen, men om man ska säga någonting så talar väl mer för att kronan ska fortsätta stärka lite grann än att den ska försvagas igen.
Ja, och det är precis då vår kollega Uffe Pettersson varit inne på lite här också. Det är ju så, det kan ju vara lite, faktiskt bli lite valuta mot vind här nu för exportbolagen när man ska börja räkna hem sina vinster här sen i tredje kvartalet.
Ja, i årsjämförelsen i alla fall så kommer de nog definitivt ha motvind av valutan. Ska vi ha lite positiva nyheter också,
ja,
kanske?
Tack.
Ja, det är väl aldrig fel. Eller positiva och positiva, mindre negativa i alla fall. Det var Konjunkturinstitutet som kom med en uppdatering här i veckan. De gör sådana lite oftare nu när det händer så mycket och spår då att BNP minskar med lite mindre än de trodde i juni. 4,8% jämfört med 5,6% som de trodde då. Räknar också med att statsfinanserna inte tar en fullt så stor smäll, att det offentlig finansiella sparandet, som det heter, landar på minus 4,6% av BNP istället för 5,6%. Det är ju fortfarande såklart ett rejält minus för både BNP och statsfinanser, men åtminstone lite bättre än vad de trodde i juni. Och det här beror på att enligt deras bedömning så har det gått lite bättre på de flesta fronter än de hade trott i juni då. Det är lite mer fart på exporten därför att Europa i stort har öppnat upp ekonomier. Sådana här mått på korttransaktion exempelvis i Sverige visar att efterfrågan har kommit tillbaka. Omsättningstappet är inte lika. Det minskar successivt jämfört med ett år tidigare i de flesta branscher och sådär. Så att lite allmänt bättre utsikter, och det kan man ju verkligen behöva. Det som är det verkliga orosmolnet där, eller det dystra, är ju arbetsmarknaden där KI, precis som de flesta andra, räknar med att den stiger till över 10% här framåt slutet av året, början på nästa kanske, och sen att den ligger som ett snitt på 9,5 nästa år, och det är ju inte kul. Och inte
Nej,
bra.
Men ändå, jag tycker inte det är så jättefarligt. Vi låg ju på 7,5 innan det här.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Gick igång så att säga. Så egentligen är det ju inte så många som redan var inne i arbetsmarknaden som har blivit av med jobben. För de här typ runt 7,5, de har ju, så har det ju legat även i högkonjunkturen, om man säger.
Ja, vi var nog nere lite under 7 här innan det började. Men sen, ja, 2 procentenheter, det är ganska många arbetstagare ändå. Så att man kan jämföra med, det har ju varit svårt att trycka ner arbetslösheten i Sverige. Och det har ju skett ganska mycket av goda skäl om man tar en lite längre tillbakablick. Nämligen att arbetskraften har ökat väldigt mycket. Vi har väldigt stark sysselsättningsökning. Men arbetskraften har vuxit så att det inte satt så stort avtryck på arbetslösheten, som ju mäts som andelen som inte har jobb och de som står till arbetsmarknadens förfogande. Det som har hänt hittills i år nu är att vi har sett att arbetskraftsdeltagandet också börjar sjunka, så att folk lämnar arbetsmarknaden. Så att man missar lite egentligen om man bara tittar på arbetslösheten. Det kan dölja sig problem, nämligen att folk som helt enkelt säger att jag struntar i att försöka hitta ett jobb. Och då försvinner man ur den delen av statistiken. Tittar man istället på det som kallas för sysselsättningsgraden, som är ett renare mått, visar andelen som har jobb i relation till befolkningen helt enkelt. Då har vi haft en markant nedgång här. Men visst, blir det inte värre än 9,5 som ett årsgenomsnitt nästa år? Kanske vi ska vara glada med tanke på djupet i den här krisen. Men att det är ett stort problem i alla fall, det står helt klart.
Det står ju klart. Däremot blir jag lite förvånad också att man inte väntar sig en större återhämtning nästa år. Jag får mig var det typ, man väntar sig att det får en ökning på 3,4.
3,4, ja.
Mm. Jag hade väntat med mer en sån här catch-up. Effekt att i och med att vi har tappat så mycket nu att vi får en större studs tillbaka?
Ja, delvis kommer den redan nu under andra halvåret enligt KIs bedömning att det börjar studsa upp redan nu. Och en lite märklig konsekvens av om de får rätt är att det faktiskt kan bli så att Sverige aldrig kommer gå in i recession. En vanlig definition på det är ju fallande BNP 2 kvartal på raken, och eftersom BNP växte med 0,1% i det första kvartalet och enligt KIs bedömning då åter börjar växa igen det tredje kvartalet, så skulle det kunna bli så att i den djupaste recessionen i mannaminne gick Sverige aldrig in i recession. Det säger nog mer om stelheten i de här tekniska begreppen än vad som händer i ekonomin i och för sig, men för finsmakare där ute så kan det vara någonting att suga på kanske.
Ja, de kanske behöver titta lite på hur man ska göra bedömningar framöver, för det vi såg nu är ju att allting går ju snabbare och snabbare. I finanskrisen så gick det ju väldigt fort både ner och upp igen. Och nu känns det som det går ännu snabbare denna gången. Det kan ju knappt gå ner innan det börjar gå upp.
Ja, det är finanskrisen på steroider det här. Men det är väl just det att det är en sån momentan smäll som drabbade alla länder samtidigt. Och förstås de här nedstängningarna. Man precis sa att nej, men nu slutar vi med ekonomi här. Vi ska inte ha det, för att då blir folk sjuka. Och då blir det ju såklart ett otroligt brant ras. Jag tycker kanske också att vi ska säga när vi pratar om tillväxt att den svenska coronastrategin har ju diskuterats och huruvida den skulle ha ekonomiska fördelar. Det tror jag är alldeles för tidigt att säga någonting om det. Det dröjer några år innan vi kan säga vad som var rätt och fel. Men vi kan i alla fall notera att idag på morgonen här så kom det BNP-utfall från Danmark och Finland som visade på mindre fall under andra kvartalet än vi hade i Sverige. Och det är ju två länder då som har haft väldigt strikta nedstängningar. Så att det verkar som att det handlar inte bara om hur hårda regler man har haft eller inte haft. Det finns andra saker också.
Ja, en del måste ju vara vad de har för typ av industri och bolag. Jag menar, det exporteras inte jättemånga lastbilar från Danmark till exempel.
Nej, Danmark kan man ju förstå lite grann. De ligger ju helt rätt med livsmedel och läkemedel. Det har ju varit, så att säga, bra att ligga tungt i den här krisen. Men Finland, som faktiskt hade ett mindre fall än Danmark, har ju en ekonomisk struktur som påminner mycket om den svenska, med mycket verkstadsbolag och skog och sådär. Det är ju två ganska lika ekonomier på det viset. Så det var lite mer överraskande kanske att Finland klarade sig så pass bra. Men som sagt, jag tror att det är för tidigt att dra några mer långtgående slutsatser än så länge.
Vi lägger det åt sidan, men det är ändå, vi har lite hopp i alla fall att det ser lite bättre ut. Hösten kan bli bättre. Det vi får fundera på är hur hösten kan bli på börsen också. För vi har som sagt redan hämtat igen en hel del. Och många bolag ligger ju betydligt högre än vad de var när året började här. Inte minst har vi ju hela det här gänget med vad man kan kalla dem lite slarvigt då för pandemi. Vinnare, där du har i stort sett hela spelsektorn. Vi hade igår så kom Embracer, G5 och Leo Vegas med rapporter till exempel. De bolagen har haft särskilt de två första har ju haft mer än kursdubblare hittills i vår, kommer starka rapporter här. Du har Storytel, det finns andra den här typen av bolag, e-handel och sådant som har gått väldigt bra och sprungit iväg extremt snabbt här nu. Det är trender som gynnar dem, men frågan är om man inte har tagit ut en hel del saker i förskott, för det går ju tillbaka till ett normalläge också. Ja. Samtidigt har du andra bolag då där man istället som har hamnat helt i frysboxen, som europeiska större banker till exempel. De är fortfarande inte speciellt populära, kan jag tala om.
Nej, de här utsikterna med evig nollränta eller minusränta till och med är väl inget som bankerna är så jätteglada för kanske.
Nej, och man får också se nu en del som säger i sina rapporter att man börjar montera ner en del grejer. Det var ABN Amro lämnar en del affärsområden, talar de om i samband med sin rapport, bland annat vad det gäller såna råvaruhandel, råvarutrading och vissa typer inom tradingområdet och sådant tar man helt enkelt och lägger ner, och många ser över sina verksamheter, så det blir liksom tillbaka till en kärnverksamhet. Och sedan kommer det säkert också bli en hel del bankkonsolideringar ute i Europa. Inte minst Tyskland, där finns ju hur många små banker som helst som förmodligen kommer att gå ihop här. Och ECB driver på det här också, att man ska se över strukturer och såna här grejer. Så att det kommer att hända en hel del i banksektorn, tror jag. Sedan börjar man ju diskutera i vår tidning här idag om att det kommer att komma utdelningar från en del bolag här kanske under hösten, med då Holmen, där Fredrik Lundberg och kompani, storägare, var väl första här som börjar fundera på att ha en extra stämma i höst och dela ut pengar.
Ja, och då betala tillbaka eventuella medel man har sökt för permitteringar.
Ja, och det kommer nog bli ett ämne i höst. Däremot så har ju ECB sagt att man inte vill att bankerna ska dela ut något eller göra några återköp här under året. För det är ju för att man vill att det så mycket kapital ska vara kvar i bankerna här om kreditförlusterna börjar sticka iväg här. Så att där tror jag att de svenska bankerna rättar in sig i ledet också, även om Handelsbanken tidigare har flaggat för att kunna hålla en extra stämma i höst, så tror jag att man lugnar sig med det där. Men däremot är det inte omöjligt att man kanske får se lite extra utdelningar under våren, eller att man börjar starta med återköpen där. Nordea har ju mer eller mindre sagt att man avser att göra så fort man får tillåtelse. De var ju inne på att söka tillstånd utav ECB att dela ut i höst innan det här kom med förlängningen till årsskiftet. Så att, där tror jag att man kan få se här ett intresse under hösten när man börjar titta på hur mycket pengar de skulle kunna dela ut om inte kreditförlusterna sticker över de här nivåerna man räknar med idag.
Ska vi börja runda av det här, Agneta, eller har du fler punkter på din lista där?
Jag tyckte vi skulle prata lite om vad som ska hända nästa vecka också.
Ja, det jag tänkte att vi skulle runda av med, nämligen. Okay. Perfekt. Ja. Berätta, vad ska vi hålla ögonen på då?
Precis, på börssidan då så får vi Clas Ohlson. Den blir intressant att se. Sen på tisdag så har du Bahnhof. Det är ju bredband och såna här saker som också borde ha gynnats lite av alla de här hemmajobbargrejerna. Mm. Och sedan så har du bilbesiktning Opus. Det vet jag inte hur corona påverkar, men jag kan tänka mig att...
Som bilägare, eller formellt sett är det min fru som är det, men så vet jag att man har ju fått tillåtelse att skjuta upp besiktningen med anledning av viruset. Så möjligen har det skett några förskjutningar där i vad folk har gjort, det vet jag inte. Men svårt att se att det skulle vara några jättestora effekter.
Nej, det är nog mer utomlands. Det har varit nedstängningar och sådana där grejer. Men det återstår att se. Det kan vara en rapport att titta på. På onsdag kommer Ambea. Där har vi ju redan Attendo rapporterade ju tidigare i sommar här och faktiskt fick en liten uppstuss på det. Mm. Ambea har ju tyvärr aviserat ett vd-byte mitt i det här också. Så att, det ska bli intressant att höra vad de har att säga. Och på torsdag har du Humana i samma sektor här.
Omsorgsbolag också.
Ja, omsorgsbolag, så de kommer jag att titta på lite. Och sen så har du EQT på torsdag som är en av de här stora vinnarna här med mer än kursdubbling under året. Och där är det intressant att se om den faktiska prestationen lever upp till hur aktiekursen har gått här.
Ja, just det. Då får de ha presterat bra.
De får ha presterat De får ha presterat dubbelt så bra. Nej, för jag lurades lite. De är bara upp 95% i år, så det är ingen kursdubbla. Ja.
Nej, det är lite bra synd nära.
Om, det är bra nära. Och sen har du Fortnox som också har gått extremt bra. Det är ju redovisningstjänster och sådant digitalt. Den har ju gått bra i flera år och fått lite extra skjuts nu. Ja. Och sen har du investmentbolaget Latour och sen har du PowerCell som också är en sån här, har blivit en ny folkaktie får man säga, som rusade extremt mycket även förra året här.
Ja, okej. Okay. En hel del börsgrejer att se fram emot helt enkelt. Och det här kommer vi ju avhandla såklart, det viktigaste av det, när vi hörs igen om en vecka, eller hur?
Eller hur?
Analyspodden är tillbaka. Men för idag så tackar vi alla som har lyssnat och önskar en trevlig helg så småningom.
Ja, lite andra poddar finns väl också från DI att lyssna på.
Ja, Digitalpodden är ju igång nu. Annars har det varit lite sommaruppehåll. Jag kan ju berätta det att makrorådet som jag håller i kommer tillbaka den 26 augusti. Så att ytterligare knappt 2 veckor får man ge sig till tåls vad gäller den. Men dagliga poddar, är det de du tänker på?
Ja, precis. Ekonomistudion kom igång nu här i veckan. Så
är. Det är sant. Det har du helt rätt. Det var ju premiär. Jag var ju till och med. Ja, tack för det. Bra.
Då säger vi så. Ha det så bra i helgen och alla där ute. Trevlig helg.
Hej på er.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.